Fan, Patrik Gragan, vi kör ett nytt avsnitt här från Source Båsta. Läget är bra, eller?
Ja, men jag tycker det. Det har varit, tänkte summera den första kvaldagen och vädret kanske inte var riktigt med, så vi fick inte med alla matcher, men 5 stycken blev i alla fall färdigspelade av 8. Ja, Carl Friberg var väl höjdpunkten helt klart.
Verkligen, du såg bra ut. 6-0 första set. Hade 40-15 i andra set, första gamet. Men där blev han bruten mot Misolic. Ska också sägas att Misolic tog ett MTO där innan andra set drog igång. Enligt rapporter så gjorde läkarna inga större ingrepp så att säga på plats. Utan det medical timeoutet går att diskutera, för efter det så klev österrikaren ut som en helt annan spelare. Och det här har ju man ju sett, framförallt på WTA-nivå tidigare.
Och vad är det egentligen som är det en MTO, ett medical timeout då? Vad är det i själva den processen som gör att spelaren kommer tillbaka så som Misolic gör här, eller spelare generellt gör? Är det för att motståndaren blir lite psykad, eller för att man själv får någon, vad ska man säga, benefit av det?
Jag tror nog att motståndaren absolut känner att man har det här, man ser att motståndaren är, i det här fallet Carl Friberg, han ser att Misolic är skadad, han torskar första set 6-0, känner väl själv att det här ska väl gå som på räls i andra set. Vi såg det i Big Mike Gallander i, visst var det tredje set va, när Mikael Ymer ledde, jag tror 3-1. Yeah. Och Galland såg helt slut ut och man tänkte att det här kommer bli 6-1. Galland tar in en fysio. Mikael Ymer gjorde i och för sig samma sak också, lite för att kontra. Men sen går Galland ut och är en helt annan spelare. Och det var precis det som hände också här. Så att det är nog att, ja, men att Friberg kanske släpper på gasen lite, vilket är väl lätt hänt kan jag tänka mig när, det ska väl inte hända, men när det har gått, när det gick så bra som det gjorde för Friberg, så är det väl kanske naturligt, tror jag i alla fall.
Ja, men det är absolut, så är det ju. Och Carl Friberg har ju inte heller samma erfarenhet av att spela de här typen av matcherna som Filip Misolic har, som ju är 141 i världen, har spelat i princip, han har spelat bara på Challenger-touren i år, medan Kalle då rankat 365 har ju varierat mellan Futures och Challengers. Så jag tror att just när man möter de här mer liksom stabila Challenger-killarna, så har ju de kanske några grepp att ta till mot spelare som kommer underifrån. Och tilläggas ska ju sägas att faktiskt att Carl Friberg slog den här killen bara för några veckor sedan i ett Challenger-kval.
Ja, ja.
Det var inte långt ifrån nu heller, för så som Carl Friberg spelade i första set som han tog med 6-0, alltså det var, jäklar, han bombade på och allt satt.
Bland det bästa vi har sett från Carl Friberg skulle jag säga.
Ja, absolut. Hans högsta nivå är ju verkligen, håller klass med, som sagt, han mosade en 140-rankad spelare, och kan Carl bara höja sin lägsta nivå lite grann, så kommer han bli riktigt farlig.
Ja, då är det garanterat topp 250-nivå, säger jag. Han är väl cirka 100 rankingplatser ifrån det. Men som du säger, man kan hålla ihop sin, ja, med sin lägsta och högsta nivå och inte dippa allt för mycket, som vi såg var den stora skillnaden här i matchen. För att i första set så blåser Friberg Misolic, han blåser han ur banan. Man väntade nästan på en dipp där. Det ser man ofta när det är liksom en högre rankad mot en sämre rankad spelare. Men kan Carl Friberg få ihop det i fortsättningen, så tror jag att topp 250, det är garanti alltså.
Ja, verkligen. Och då kommer Grand Slam-kvalen och en helt ny
värld.
Ja, en ny värld öppnas upp. Och den moroten tror jag verkligen Carl Friberg har, och han vet om det också och kommer nog kämpa stenhårt för att sätta upp ett schema som passar väldigt bra för att nå de drömmarna.
Ja, vi såg han på kvällen och lät på honom som att 250 är verkligen ett mål i sikte, och det hade väl varit konstigt om det inte vore så.
Nej, precis. Han har confidence nog och vet sin högsta nivå, och som han spelade idag så var det bara några poäng som skilde åt. De Misolic fick ett tidigt break i avgörande sätt. Friberg breakade tillbaka, men sen just vid ställningen 4-5 så skulle Friberg serva för att hålla sig kvar i matchen, och det är där han chokade lite grann och blev bruten blankt. Så att
Misolic... Jag kan säga att vid 4-4 så var det just där två gånger, tror jag. Så matchen stod och vägde också, gamet innan.
Ja, ja, precis. Verkligen. Det gjorde det. Och Misolic som vi intervjuade efter matchen ligger ute på Tennisportalen TV på YouTube, och via Instagram kan man se det också. Lugn som en filbunke, helt klart, hela matchen, Filip Misolic. Och han är ju bara 21 år, och trots att han är så ung så har han ett psyke som är väldigt, väldigt starkt. Och jag ska säga, trots att han är österrikare med balkanrötter, så är han lugn. Från två länder annars som brukar ha väldigt hetlevrade spelare.
Verkligen.
Så han sa det själv i intervjun, att det är någonting som han har tänkt på, att han måste vara lugn på banan, för att han tycker att det gynnar honom väldigt mycket. Han har ju till och med...
Bra summerat.
Ja, en ATP 250-final från Kitzbühel på meritlistan också. Så att jag menar, Carl Friberg möter en kille som varit i en final i samma kategoritävling som Båstad.
Ja, vi såg ju det att när Misolic väl kom upp i nivå så det smällde rejält alltså. Han kunde slå vinnare från typ alla positioner på banan. Så att det är en jäkla fin spelare alltså, och en fin kille. Bra stund, bra intervju där efter matchen.
Ja, men mycket, mycket ödmjuk kille som gärna pratar tennis. Och jag skulle väl vilja säga också att hans nästa motståndare, som blir Damir Dzumur, som vi ju såg innan den här matchen mellan Misolic och Friberg. Damir Dzumur som vi också träffade efter och hade en lite längre sittning med än med Misolic. Där såg vi verkligen, eller träffade en kille som gillar att snacka tennis och som är otroligt ödmjuk. Och han är så otroligt hetlevrad och känns kaxig på banan, men utanför banan mycket trevlig, Damir Dzumur. Mm,
verkligen, vi satt ett par minuter innan vi satte på mikrofonen och surrade lite om allt möjligt. Det är en jävla fin kille, Damir Dzumur. Och precis som du säger, så sa jag det här till dig då efter intervjun, att när man väl ser Damir på banan så, ja, men det är jab åter hit, och det är arga blickar, långa blickar mot coach, och man tänker att det här är ju ett psykfall. Men sen efter match, när han har coolat ner sig, adrenalinet är borta, så jävla fin kille alltså, som tar sig tid att prata. Och det är inte liksom klyschor han kör, utan han pratar liksom om hur tufft han har haft det på den mentala sidan i år. Han hade väl inte vunnit sen i maj, och ja, men i detalj pratade om hur tufft det har varit på touren, och det måste man uppskatta.
Ja, jag menar, killen är 31 år och har varit topp 20 i världen. Han är rankad 165 nu och inte vunnit en match sen maj. Han hade alltså 6 raka förluster, och han berättade ju bland annat att han i många av sina förluster i år har haft ett break i avgörande sätt och sen tappat det. Och i den här matchen idag mot Mastrelli, som han mötte italienaren, så hade han även den här matchen 5-4 och 40-15 och 2 matchbollar i egen serv. Han tappar till 5 lika. Det blir sen ett tiebreak som han lyckas få med sig. Och i den stunden så fattar man ju att killen har ju förlorat så många matcher i rad. Det här är ett ständigt mönster återkommande. Så att han lyckades idag här i Båstad betydde väldigt mycket för honom.
Du, svar ja. Den intervjun finns också ute på vår YouTube-kanal. Och matchbollen som du filmade in, Patrik, där ser man liksom att han drar en lättnadens suck efter den inslagen matchbollen. Han liksom stod där och ja, men han verkligen såg hur lättad han var efter att ha vunnit.
Ja, verkligen. Och jag tror att det är en sån här match, just när man bryter ett mönster, kan göra att det kan vända en hel säsong. Nu kommer han komma in i matchen mot Filip Misolic med helt annat självförtroende under måndagen. Och de kommer spela första matchen på Center Court, kvalfinal. Så att kanske blir en Damir Dzumur med på nytt fött självförtroende här nu framåt.
Svar ja. Jag vet inte om jag viskar. Låter det som att jag viskar i podden, eller?
Ja, jag tycker du pratar lite tystare än vad du brukar, men
det är för att vi också sitter vägg i vägg med ett annat par, ska vi säga. Ska vi ge en shoutout till
Du vill inte att de hör podden innan alla andra, tänker du?
Ja, men typ så. Ja, en shoutout till vilka då?
Nej, det vet jag inte. Det är ett...
Vi gör inte, det är ingen reklamer.
Nej, det är inget. Det är ett äldre par som verkar uppskatta Tennisportalen mycket. Så det är väl kul att de får en liten...
Lät som att de hojtar till precis.
Ja, väggarna. Ja, det hoppas jag inte. Ska jag prata tystare eller? Jag får sänka
mig. Det är ingen bra radio när det är tyst i podden.
Nej, vi pratar vidare. Men vi behöver inte... Vi kanske inte ska prata så länge då.
Nej, vi kör några minuter till här. Jag tror fansen uppskattar kanske lite kortare avsnitt ibland. Med tanke på att det inte har varit för många liksom svenska matcher inblandade. Vi har ju gått igenom Carl Friberg. Det var egentligen den enda svensken som spelade. För att Max Dahlin är framflyttad till imorgon då.
Måndag.
Mm. Går in 10.00. Ingen sovmorgon för fansen. För tonåringarna kanske som vaknar typ den tiden 10.00. Pavel Kotov. Det har vi snackat lite inför om att... Ja, den enda chansen Max Dahlin har, det är att Pavel Kotov ska liksom vara sliten. Men nu är det matchen framflyttad, så att det bättrar inte på svenskens chanser här direkt.
Nej, jag tror att det är tyvärr så. Därför att Pavel Kotov kom in, var tydligen lite strul med hans transport, kan vi lite grann avslöja. Ja, ni behöver inte sprida det till folk kanske. Men det var lite strul, så han kom in väldigt, väldigt sent. Och tack vare regnet så räddade honom lite grann, så att han... Klockan 10 imorgon definitivt, eller 10 under måndagen då, beroende på när man lyssnar på det här, kommer att vara betydligt mycket piggare mot Max Dahlin. Så att, ja, vi får se. Det som är synd är att den här matchen då inte kommer gå på center court som det var tänkt.
Det är lite konstigt att man väljer Misolic Jumhur som första match på center courten. Vilken tid var det?
Ja, det är klockan 11, så de krockar ju inte ens.
Nej, så att man hade ju bara kunnat göra en switch där, att flytta Jumhur Misolic till bana 2. Och så kör man en svensk och den karismatiska Pavel Kotov på centerkorten.
Ja, karismatiska vet du fan alltså. Han är ju riktigt jävla boring, men...
Jag tycker att han är...
Du gillar honom?
Börjar göra det mer och mer. Jävla fint spel alltså. Vilken power han har.
Ja, kanske det är morsan som är tränare där. Det är lite dalt. Ja, men i övrigt tycker jag, om man ska bara summera dagens kvalmatcher, så skulle jag väl vilja, det jag lyfta fram mest, det är ju framförallt då, eller det är Hugo Deliens otroliga vändning mot Luca Nardi. Luca Nardi som ju är en av de här unga italienarna, född 03, bara 19 år, redan 154 i världen. Men den rutinerade Delien som har hunnit bli 30 år, lyckades han inte...
Bolivian.
Ja, Bolivian Hugo Delien. Vi träffade faktiskt även honom
i mörkret.
Lite senare, ja, i mörkret på kvällen lite utanför där han bor, och han såg faktiskt väldigt, väldigt lättad ut. Hans match tog slut väldigt sent, men en annan spelare som vi välkomnade in som kom med bilen där, och det första han såg när han klev ut bilen, det var TP.
Det var Patrik Ragan som sa "You look really strong. Have you been to the gym?"
Grejen att Sebastian Baez dyker ut ur den här bilen, och han kommer i ett lite spännislinne kan man säga. Det har vi inte sett honom i på banan. Så welcome to Båstad, Mr. Baez. Oh, thank you. So, I seen you have been to the gym. Och så pekar på hans armar. Så, yes, sa han. Han snackar inte för mycket engelska, men trevlig kille såklart.
Ja, vi har ju sett, på tal om det, vi har ju sett många svenskar ute på stan. Kan ju rapportera om att svenskarna... Ja, de håller sig i styr. Det är inte bira och det är inte shottar, utan det är cola och Pepsi Max och lite käk.
Ja, men verkligen. De är bara ute och njuter av atmosfären och att få spela här i Båstad. Och vi träffade ju faktiskt Leo Borg på en, vad ska man säga, en presskonferens kan man väl säga att det var. Han svarade på lite frågor inför tävlingen.
Ja, det var en journalist och så var det vi.
Japp, och vi har ju även lagt ut det då på Tennisportalen TV, finns på YouTube en liten intervju med Leo Borg, och framförallt hur han ser fram emot att spela mot Elias Ymer och Harry Båsta, och han är laddad, verkligen.
Tyckte det var roligt att journalisten då, behöver inte outa tidningen, men han brasklappade för att man borde inte ställa det här, man borde inte fråga om din far, men jag gör det ändå. Ja, och så gjorde han det typ tre frågor.
Ja, lite så här Tourette-syndrom nästan. Att han har verkligen hela intervjun bara hållit sig. Jag får inte fråga om Björn.
Han sa det också.
Ja, sen sa han det att jag har lovat mig själv att inte fråga det, men jag måste fråga, kommer Björn komma hit? Och Leo bara, ja, men jag tycker att det är nice när mamma och pappa är här och stöttar. Och han har fått svara på den så många gånger, men nej, riktigt.
Han mjuknade upp Leo lite där, kan man säga.
Ja, han gjorde det.
Trodde han kanske i alla fall.
Kanske. Nej, jag vet inte. Jag tyckte Leo är alltid soft att prata med och en ödmjuk kille som man verkligen önskar all lycka. Och han kämpar faktiskt jävligt hårt för att nå nästa nivå och har faktiskt sin högsta ranking nu på 446. Och han har haft ett jävligt intressant spelschema och vunnit sina första större turneringar, större future-tävlingar i år.
Det är inte Patrik Ragan som har skickat förslag på tävlingsschema.
Man kan nästan tro det. För att,
men det är inte det.
Hans spelschema är... Det är inte det. Hans spelschema är ju i paritet med sådana spelscheman som jag brukar...
Är det King Brydniak som ska ha cred där?
Ja, det tror jag nog. Absolut. King Brydniak ska vi definitivt lyfta fram. Som är Team Borg. Men du, Alex, om vi går in på måndagens schema lite
tycker lätt. Tycker att vi gör.
Hur det ser ut så har vi faktiskt redan gått igenom den första matchen som är på centerkorten mellan Misulic och Zumur. Match 2. Det är kanske den vi ser fram emot mest.
Det ska gudarna veta. Dragos Madras mot Luka Vanash. Med reservation för uttalet där på fransmannen. Dragos som vi såg på stan såg laddad ut. Han skulle hem och sova tidigt. Det bådar gott inför måndagen skulle jag säga. Där jag tror mycket väl att Dragos kan vinna.
Ja, definitivt. Det är klart att han kan med det konfidenset han kommer in i här. Och han vill ju visa publiken, tävlingsledningen, han vill visa alla här att han förtjänar det här wildcardet helt klart. Och det jag kan tycka är lite tråkigt här är ju att det är väldigt många andra som får uppmärksamhet av svenskarna, vissa som inte ens är här får uppmärksamhet, de som är här får uppmärksamhet fast de kanske har sämre meriter. Alltså Dragos har alltså vunnit 10 stycken futures i år. Och det är inte ens någon hype kring honom eller något intresse. Apropå de här lokaltidningarna, Dragos har ju kopplingar till Skåne. Det här han har spelat mestadels sin tennis.
Det är en känga till journalisterna.
Ja, men det är det. Alltså, de är så dåliga vad gäller att täcka tennis. Utan de dyker upp.
De dyker upp när Big Mike kör citat.
Ja, men lite grann, de dyker upp till dukat bord som det heter. Att de gör ingenting själva för att skapa någonting.
Nej, de tar citat från tennisportalen.
Ja, lite
så. Vi får vi all skit.
Ja, men lite så. Och även Dragos är en sån spelare som vi har lyft fram genom alla år. Som en spelare som vi har gillat och lyft fram och verkligen trott på. Och nu har vi facit. Nu kommer han få spela sin match här på... centerkorten. Så att
jag kan bara säga så här, att sommartouren 2020 var det många som inte trodde på Dragos. Ska gudarna veta.
Ja, verkligen. Det var många, många hat från folk inom svensk tennis mot honom.
Ja, många coacher vill jag minnas. Vi trodde på han, men många coacher menade på att den här Dragos, hur fan kan ni supporta honom när han bara spottar på motståndare och är allmänt dryg.
Mm. Nej, det var... Han har visat i alla fall att han krigar betydligt mycket hårdare än de här spelarna som de här coacherna kanske representerar. Eller ja, representerar kan man väl säga. Så ja. Någonstans har han lyckats bättre än vad de har gjort. Så att,
ja.
Det ska bli riktigt kul att se den matchen. Sen då, Alex, match 3.
Ja, det är då gubben i hissen i hotellet i Sutton, Thiago Monteiro mot Mikael Ymer-dödaren Daniel Elahi Galan.
Ja, har vi berättat historien om Monteiro? Jag tror vi gjorde det i någon av Wimbledon-poddarna. För de som inte har lyssnat på den.
Ja, så... men vi kan ta den igen. His storyn där, lite kort.
Vi bodde ju på samma hotell som Thiago Monteiro i Sutton i London. När
vilket
vi
är sjukt, för att det här hotellet trodde man inte att någon spelare skulle bo på.
Nej, verkligen inte. Det kändes inte som något spelarhotell. Men vi upptäckte ju redan första frukosten i matsalen att det satt lite coacher. Det var lite, man ser direkt om det är spelare eller coacher. Det var att man kanske inte känner igen alla damspelare. Här spelar han lite bättre koll på i alla fall. Men just när vi skulle ner till frukosten och går ut ur hissen. Så in i hissen bredvid går Thiago Monteiro. Och då blir reflektionen blir, oh, Thiago Monteiro. Så säger han hi. Och det första liksom blir så här, good luck Thiago in Wimbledon. Och så frågade vi så här, will we see each other in Båstad? Yes, we will see each other in Båstad. We'll go to Peppers together. Så Thiago Monteiro redan lagt upp för att vi kanske får träffa honom här under
månaden. Ja, vinner han så blir intervju såklart direkt på center, men vinner Galan blir det intervju då, undrar jag.
Ja, men det är du, Galan kan vi ju snacka om hans fina Wimbledon. Då träffar vi Galan och snackar lite Big Mike-matchen. Vi snackar lite ens fjärde omgång i Wimbledon. Riktigt intressant också. Så det är två gubbar som det blir en intressant match, helt klart.
Ja, sen har vi då en dubbel mellan, ja men såklart, svenskarna Leo Borg, Simon Freund mot Escobar, Nedovjesov och... ja, surret på stan går att Nedovjesov och Escobar inte är så bra. Men jag säger att det här är en... Det är två väldigt rutinerade dubbelspelare som absolut är stor favorit i den här matchen.
Jo, men absolut. Det är såklart att de är det. De är topp 100-rankade i dubbel och Leo och Simon spelar ju inte dubbel på samma sätt på... heltid som de här Escobar Nedovjesov gör, så att det är klart att de är storfavoriter, men är det någon gång det kan skrälla så är det väl i dubbeln egentligen, så att ja, det blir spännande, det blir kul att se i alla fall ett svensk par spela ute på centerkort, och den borde faktiskt kunna locka lite publik här som fjärde match på, det blir lite måndagskvälls tennis.
Sen har vi skulle väl nästan vilja säga att det resterande matcher är det sömnpiller?
Ja, men absolut. Det resterande matcher kommer inte alls dra mycket publik. Det är mest,
det är ingen som vallfärdar till Båstad för de här matcherna som vi inte tar upp här.
Nej, verkligen inte. Och även om första sidade paret i dubben, Fabrice Martin och Andreas Mies spelar.
Ja, det är ingen i Båstad som har planerat att se första sidade paret. Kan du ta fram dem igen? Fabrice Martin och Mies. Nej, ingen har planerat att se dem här.
Nej, det skulle jag inte tro. Så att de matcherna som vi nämnde, centerkortmatcherna, är väl definitivt de det blir fokus på.
Då är ändå Mies tvåfaldig franska öppna champion.
Ja, det är helt...
Två år i rad.
Med Kevin Kravets, eller?
Ja.
Åh, jävlar. Ja, det ser man.
Vilken koll jag har på dubben.
Ja, faktiskt. Du har bättre koll än den snittet här i Båstad, helt klart.
En av de här sömnpillerna är ju, nu tar jag fram dem ändå, Niklas Salminen som för några år sedan spelade svensk elitserietennis för Fair Play, torskade sidospår här mot Jitbarek i Salkhallen, spelade tillsammans med Russovori mot Bolelli och då TP-gubben Vavasori.
Ja, den ska bli faktiskt kul att se. Fast jag tror inte vi kommer vara på den ändå.
Nej,
nej. Okej, skit i det. Den kommer inte bli så kul att se. Ska vi lämna Swedish Open och bara nämna ett par grejer om Wimbledon?
Oj, jag lyssnar.
Du vet vem som vann juniorklassen?
Du, det här är sjukt.
Det är alltså helt sanslöst att han som vann juniorsingeln i Wimbledon var alltså den spelaren vi pratade om innan han hade spelat sin första match. Och den här killen är osidad och vi träffade hans största fan. Och den här intervjun ligger ute på tennis.com.
Alltså vi hade en intervju med ett random fan. Det är inte så att vi har gjort 6 intervjuer med random fans och bara plockat fram en liksom, publicerat en. Utan vi gjorde en intervju med ett random fan efter vi hade snackat med Sebbe E. Och det var då Henry Searles biggest fan. Det är fan helt otroligt. Och han går och vinner tävlingen. Dels att det här random fanet säger att ja, men imorgon då kommer min gubbe Henry Searle, som vi absolut inte hade någon koll på. Han kommer slå ut första sidan där, och då tänkte man, snackar du för skit? Och så går han och vinner hela jävla tävlingen. Det är otroligt.
Ja, det är helt enormt. Det är hur roligt som helst. En liten anekdot kan
tänk man säga. Om Henry Searle blir topp 10.
Ja, det vore mäktigt.
Då har vi den här intervjun att falla tillbaka på.
Ja, men verkligen. Och det här stora...
Big Ed.
Men vi lyfter fram, innan vi avslutar, Carlos Alcaraz. Och det är klart att även du och jag kunde inte hålla oss från att se Wimbledon-finalen idag. Det regnade i Båstad. Det gav oss tillfälle att foka på Carlos Alcaraz mot Novak Djokovic. Och matchen avgjordes egentligen i femte set. När Novak
Shout out där till pressen i Båstad som drog fram matchen på en projektor.
Ja, men verkligen. Det var storbildsskärm. Och matchen, som sagt, avgjordes vid ett lika där i... Eller 1-0 ska jag säga i första setet. Djokovic hade en breakball med en lätt liten forehand. Eller smash forehand. Det var något mellanting.
Drive forehand ska jag säga.
Som han missade. Och sen breakade Alcaraz istället. Och det räckte för att han skulle bli historisk, ska man säga det. Det är han kanske inte. Han är inte den yngsta att vinna Wimbledon. Och han vinner i alla fall på sitt andra försök. Och det är helt otroligt att han redan så tidigt i sin karriär kunde vinna. Han vann Queens på gräs och han har även vunnit Wimbledon. Och att han var så bra på gräs, vem kunde tro det?
Kommer Alcaraz gå om Djokovic i antalet slams? Det är redan många som tror det. Jag säger stenblankt nej.
Jag säger också stenblankt nej. Jag tror att han redan som det är har visat att han inte är på... Det är så svårt att säga, han är fortfarande så pass ung, men han har redan kantats av lite skador som...
Lite akut gummi.
Ja, lite grann så. Så att visst, är helt fantastiskt att han vinner idag. Jag trodde aldrig att man kan besegra Novak Djokovic femte set, och speciellt inte i Wimbledon. Så att jag är mega impad av Carlos Alcaraz, som är född samma år som Leo Borg.
Ja, det fick han höra då på presskonferensen.
Ja, det är klart att han fick. Och
då får... Lite oklart måste jag säga.
Ja,
det är... Att han fick höra det.
Ja, det är helt meningslöst.
Ingenting med Leo Borg att göra.
Meningslös kommentar egentligen att dra. Nej, jag har verkligen inget med han att göra.
Alla utvecklas... Reprimande i slutet av podden.
Alla utvecklas i sin egna takt och etc. Jaha, ska vi nöja oss?
Är det dagens mest obskyra att han drar fram Alcaraz till Leo Borg där, bara för att de är födda samma år?
Ja, lite så kanske.
Det är dagens mest obskyra.
Ja, det är dagens mest obskyra. Vi säger så.
Du, imorgon är vi på plats 10.00. Det blir ingen sovmorgon. Pavel Kotov, karismatiske mot Max Dahlin.
Jajamän. Imorgon ser vi fram emot Pavel Kotov mot Max Dahlin. Vi ser fram emot Dragos. Vi ser fram emot Leo Borg och Simon i dubben. Det blir en bra dag.
Sen ändå. Ser vi inte fram emot de andra matcherna som nej, vi typ nej. Inte har nämnt.
Nej, precis. Så säger vi.
Ser vi så då. Tack Patrik Ragan för att du var med igen.
Ja, men tack. Vi återkommer med en ny podd förhoppningsvis redan imorgon.
Det gör vi.
Bra.
Hej.
Tack för att ni lyssnade.
Hej.